CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
På Dagens Industris stora bildag den 11 december på Clarion Arlanda i Stockholm möter du några av den svenska och internationella fordonsindustrins tungviktare. Bland annat Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, Ola Källenius, tillträdande vd för Daimler, Sarah Jane Williams, ansvarig för Smart Mobility på Ford i Europa och Christian von Koenigsegg, grundare av sportbilstillverkaren Koenigsegg Automotive. Hur påverkas branschen av nya testmetoder och hårdare utsläppsgränser? Behövs verkligen miljözonerna? Kommer förbränningsmotorer att förbjudas? Räcker bonusmalus för att ställa om fordonsflottan? Hur ser framtidens styrmedel ut? Välkommen till Dagens Industris stora bildag den 11 december. Anmäl dig på di.se/konferens och hitta framtidens väg för bilbranschen.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs och finanser och ibland politik och dåtid men helst framtid. Jag heter Ulf Pettersson och idag ska jag podda ihop med Johanna Jansson.
Hej, hej. Vi poddar på Skype nu idag så att vi ser varandra i alla fall även om vi inte är fysiskt nära varandra så... Är vi psykiskt nära varandra, eller hur?
Ja, kan man säga. Ja. Bra, förutom ditt psykiska tillstånd ska vi prata om någonting annat tycker du idag, eller?
Ja, absolut. Men det är lite psykologiskt nervkittlande nu, är det inte det, på börsen? Det ska vi prata om, det skakar. Och vi kan prata om vad vi tror, eller vad vi tycker att det beror på. Det kommer säkert ta upp lite om Trump och handelskrig och lite räntor och sådär. Det är en del centralbanker som närmar sig sista räntemötena för året. Och så finns det en illavarslande signal i USA, eller hur?
Ja, det finns det på alla sätt där. Och sen så har vi lite bolag på Stockholmsbörsen som har rört sig illavarslande också, Starbreeze. Men inte alla. Claes Olsson steg kraftigt på sin rapport. Och så har vi lite någon kapitalmarknadsdag i nästa vecka att prata om också. Lite annat också.
Väl? Just det. Ja, spännande. Och jag vill gärna veta, jag tycker vi börjar med lite om börsutvecklingen, Uffe. Hur nervös är du för det blodbad som har varit i veckan?
Precis, hur allvarligt är det skulle nästan kunna vara liksom den övergripande rubriken. För nu har vi haft ett rejält fall som överstiger nedgången i januari-februari så att vi är nere på årslägsta. Alltså, åtminstone var vi det när börsen stängde i torsdags. Idag så är det betydligt bättre ut här på fredag förmiddagen så vi är upp nästan 2%. Men likväl så är vi nere på bottennivåer för året och den lägsta nivån sedan januari 17 egentligen. Så det är liksom två år snart som har försvunnit här för de som har varit på aktiemarknaden. Så att säga. Och jag var inte särskilt oroad fram till den här Huawei-gripandet av hon finansdirektören och dottern till grundaren av det här telekombolaget Huawei.
Alltså, då blev jag lite... I Kanada då, fast med av USA.
Just det. USA hade väl skickat någon arresteringsorder eller vad det kan heta i amerikansk juridik.
Varför är det så problematiskt då?
Nej, men helt plötsligt så går det, alltså de här Kina och USA, Trump får vi väl säga då, de var ju vänner i helgen under G20-mötet och det var positivt och de skulle nu prata i 90 dagar och de skulle inte höja några fler tullar utan det var lite vapenvila och man tänkte att ja, nu blir det kanske lite lugn och ro här ett tag och sen så började Trump twittra ganska snart efteråt om att om inte Kina går med på det vi vill då är det liksom handelskrig igen och då blev marknaden lite nervös och sen så blev den väl på riktigt nervös när det gick från ord till handling, det vill säga när det gick från Twitter till att gripa kinesiska medborgare. Och det är klart att då vet man inte vad som blir Kinas nästa steg om de ska liksom gripa den amerikanska ambassadören i Kina och hur det här utvecklas. Och det är klart att det blev lite mer konkret då kan man säga än ett antal twittrande från presidenten. Men sen så är min fortfarande, så grundtanken här för mig är ju att, eller så som jag ser på börsen, det är ju att vi kommer ha en stora svängningar både upp och ner. Jag tycker de här 2% idag talar för det där, och vi kan nog fortsätta upp ännu mer här under dagen om New York öppnar uppåt. Men så kan det komma bakslag ganska snart igen. Så jag tror vi kommer ha någon månad eller två fram till det här i slutet av november när de ska, så att säga, när den här 90 dagarna är över. Men grundtanken är i alla fall, eller min grundsyn är nog att de kommer hitta en lösning, för det ligger i bägge sin intresse.
En lösning på
att
handelskriget.
Ja, på något sätt. Och att det som har hänt nu är ett sätt för USA att höja insatserna lite grann. Och liksom, USA har ju fortfarande makten över, alltså de är ju, Kina utan export till USA är ju inte så roligt. Kina, USAs budgetunderskott utan en finansiering av Kina är inte heller så roligt. Men jag skulle säga att i det här spelet så kanske USA är den starkare parten, och då känner Trump att han kan liksom gå lite hårdare fram än vad Kina vågar göra. Men vad jag tror att de kommer försöka hitta en lösning. Men som sagt, innan det så kommer det nog vara lite oroligt.
Ja, då tycker vi tycker lite olika här. För det första när det gäller, och det är kul, eller hur?
Ja.
Men för det första när det gäller handelskriget, så där håller jag med dig om att det kommer... USA har fördelen nu, och Kina kommer absolut drabbas av den förändring som, alltså den här tuffare retoriken från USA. Däremot så är jag inte lika säker på att det är det värsta problemet för börsen. Men om du säger så, det kanske är så.
Ja, det behöver inte vara. Vad säger du?
Nej, men jag tänker att det här handlar om att vi är i ett nytt läge när det gäller bedömningen av risk på marknaden. Och där har centralbankerna, Fed började ju höja räntan 2015, och sen så har de inne på sin, de har höjt 8 gånger nu, och framförallt det som kanske är ännu viktigare är att de då börjar avveckla sina tillgångsköp. Och en del av de här tillgångsköpen, det var ju just för att trycka ner riskpremierna efter finanskrisen, och sen när man då försvinner, det går ju väldigt långsamt, men det är ändå så att centralbanken är på väg att dra sig tillbaka. Så kommer vi se på risk på ett annat sätt. Och det är inte så att jag menar att det ska synas i riskindex, som det här VIX-index till exempel, eller något sånt här, utan det är någonting betydligt mer esoteriskt än så. Det är svårt att definiera, men det här ser jag som en del i det. Och då är det såna saker som att men till exempel att vi kanske ser stigande spreadar då på högriskobligationer versus mindre riskfyllda obligationer, och vi ser rörelser i den amerikanska yieldkurvan och sånt där. Sånt blir viktigt. Jag tänker att det här har med det att göra. Och sen finns det alla de här andra riskerna i bakgrunden då. Handelskriget, politiskt strul i Europa, Italien, allt det här. Det blir för många grejer att hålla reda på, och då blir man nervös och passar på att sälja. Men...
Ja, men jag kan väl kanske lite hålla med dig, men jag tycker å andra sidan, om jag skulle argumentera mot det där, så såg vi hur Fed-chefen här för ett par veckor sedan liksom tonade ner liksom de här räntehöjningarna. Att jag tycker, skulle säga att och även i ECB har jag liksom pratat om hur de ska liksom backa tillbaks bandet på ett väldigt försiktigt sätt. Och i Sverige har vi ju inte ens fått den första räntehöjningen. Så jag tror att centralbankerna unisont är väldigt, väldigt försiktiga och vill för inte allt i världen, så att säga, skapa någon slags osäkerhet här.
Ja, men det håller jag med om.
Det senaste vi har hört från de här storheterna är att har blivit snarare försiktigare. Mm. Vi fick ju ner amerikanska statsobligationsräntan under 3 här på Fed-uttalanden och sådär. Så.
Ja, men det håller jag med om. Och nyligen, eller nu i veckan, så var det ju en artikel i Wall Street Journal där Fed-ledamöter, alltså med då där källor sa att Fed-ledamöterna diskuterade om man efter den här väntade höjningen i december då ska ta det lite lugnare under loppet av 2019, och det var också i linje med vad chefen Jerome Powell sa tidigare under hösten. Men det fick ju också effekt, och då såg vi att börserna vände upp igår. Det jag menar är att det finns de här riskerna, handelskrig och annat, som är dåligt liksom generellt för tillväxten, för bolagens liksom intjäning och sådär. De riskerna, de bortsåg marknaden från när allting var i det här läget, när man liksom fick hjälp av centralbanken. När centralbankerna då börjar vända, även om det går väldigt långsamt, ja, men då blir de här riskerna, då kommer de i ljuset på ett annat sätt. Och just nu så är det är komplicerat, och det finns många nedåtrisker. Så att det är mer så jag tänker, att de får större effekt när centralbanken är på väg bort. Men jag håller med dig, jag tror att de kommer att behöva ta in det här. Vi har både Fed-möte här då i december, vi har ECB-möte redan nästa vecka, och vi har Riksbanken då bara några dagar innan jul. De kommer nog ta hänsyn till det här, men de kommer inte vända. De är inne på vägen mot en mindre expansiv politik.
Ja, de byter inte fot redan, men de går väldigt, väldigt försiktigt fram, och mycket mer försiktigt fram än vad vi trodde bara för några veckor sedan. Och visst, jag håller med dig, men sen så har vi då en annan, får vi se här, det har kommit uttalanden från Kina att de är beredda att göra mer för att så att säga stärka konjunkturen, den kinesiska ekonomiska utvecklingen. Så det finns många starka krafter som liksom verkar i en riktning för att hämma den här...
Att det ska kunna bli stabilisering.
Ja, precis. Att inte den här konjunkturnedgången som vi liksom har sett då, eller ska vi säga konjunkturnedgång, men att det liksom blir svagare tillväxt framöver, att den inte blir så mycket svagare just för att det finns så många som vill hålla upp
det. Det var bra att du sa det, för att i veckan så fick vi faktiskt inköpschefsindex då, och det är ju klart att det är ingen superhård data, utan man frågar inköpschefer i olika länder vad de tror om framtiden. Och där såg vi en vändning redan för ett år sedan. Och då dysterkvistar som jag då pratade om, att ja, men det här kommer betyda att vi kommer få se en börsnedgång under 2018. Förlåt. Och det vet jag, det pratade du och jag till och med om här i Analyspodden, och att när inköpschefsindex vänder så brukar man också se en sättning på börsen. Så det har vi ju vetat länge egentligen, men det är först nu det har verkligen fått betydelse. Samtidigt så kanske det går lite väl fort just nu. Alltså reaktionen, så svag är inte makrodatan att det ska bli blodbad på börsen. Det är, även om de här indikatorerna har vänt ner då i veckan, så är det fortfarande starka nivåer. Särskilt i USA. Det ser sämre ut i Europa eller i euroområdet. Men väntar vi fortfarande på en väldigt viktig siffra som är den amerikanska sysselsättningsstatistiken som kommer första fredagen varje månad. Så det återstår att se vad den visar, men den kommer att bli viktig.
Och den kan ha påverkan på hur Fed agerar.
Absolut. Apropå det här med hur stark eller svag konjunkturen är, vi nämnde inledningsvis att det fanns en illavarslande signal i USA, och det är att avkastningskurvan, alltså skillnaden mellan långa och korta räntor, är på väg att bli negativ. Och det har liksom...
Så att de långa räntorna är lägre än de korta, kan man säga.
Exakt, och det har historiskt varit en väldigt bra indikator för framtida recessioner, och det lägger man mycket vikt vid just nu. Men det är ju inte så att en negativ avkastningskurva ger en recession. Alltså ibland tolkas det lite så när man läser om det. Utan det är ju snarare en signal om att räntemarknaden prisar in sämre ekonomiska tider. Men det är också så att det är väldigt varierande hur långt innan det här händer. För det första så har avkastningskurvan inte inverterat än. Och när den väl gör det så tar det allt mellan 9 månader och 2 år innan den här recessionen inträffar. Så att det är inte så att nu har börserna fallit, men den ekonomiska datan än så länge visar inte på att vi ska ha liksom en kraftig konjunkturavmattning imorgon. Utan det är mer att det är en ny fas helt enkelt. Det är inte den här fasen med liksom ständigt stigande vinster, fortsatt låga räntor, ingen inflation, utan det är någonting annat. Ja, men poängen är att yieldkurvan och räntemarknaden är en väldigt bra indikator på vad marknadsaktörer ser framför sig, men det är tajmingen som är det svåra.
Ja, och du, när du pratar om att den inverterade, alltså att långräntan är lägre än korträntan, och sen tar det 9 månader till 2 år innan vi får recession. Är det alltid en recession? Är det här liksom en väldigt liksom signifikant signal? För det är ju inte, som du sa, det var hönan och ägget här. Det är inte så att räntekurvan styr konjunkturen, utan konjunkturen styr snarare räntekurvan som en effekt av hur marknaden ser på liksom framtiden.
Ja, men så är det. Nej, men alltså, det här har varit en väldigt bra recessionsindikator. Det har varit ett falsk larm totalt sett då, under de senaste decennierna. Så att det är en väldigt bra indikator. Men återigen, alltså, den är inte inverterad än. Och dessutom så är det så att när den väl... Nu är den på väg under nollstrecket, men det är framförallt innan de senaste kriserna, alltså 2007, 2000 och alltså efter IT-bubblan 99-2000, så här, då är det framförallt när den har först varit negativ ett tag och sen så gått upp igen. Det är då det har blivit fara och färde. Så att det är tidigt vi är i en ny fas som jag ser det. Som du också indikerar, där vi ska räkna med lite större svängningar, och det är inte det här stadiga uppåt tåget på börsen, utan med större svängningar. Men än så länge så talar inte makrodatan för att vi ska liksom, att det ska rasa på något sätt, utan det är en gradvis avmattning.
Ja, det är det. Och på aktiemarknaden har vi ju tagit rejält stryk, framförallt exportindustrin här. Vi har ju liksom Ericsson, jag vill säga Volvo-aktien nere på 120-125 spänn. Det var ju jättelänge sedan jag var på det. Jag tror den var på det någon gång liksom 2007 eller något sånt där. Ja, sen har det ju mycket lägre, 09. Nej, men det är klart att man har ju priset in så att här vinsten, när Volvo värderas till PE 8-9, då räknar man ju att vinsten ska bli rejält mycket lägre kommande två år än vad den är idag. Men som sagt, var det inte, det kan absolut hända, men det är inte stensäkert. Alltså Volvo är ju ganska optimistiska om framtiden. Marknaden har ju sig gått väldigt bra här, men frågan är, det som är det intressant här är att vi ofta utgår ifrån liksom hur det är. Nu har börsen gått upp i 6 eller 7 år i rad här, men man får inte glömma bort att det som vi var ju nere rejält lågt i samband med finanskrisen 08-09. Och så att säga, jag vet inte hur det ser ut egentligen. Är vi liksom uppe på någon, men den nedgången vi hade i konjunktur då. Liksom.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Som är tillväxt, att den här liksom uppgången har varit så lång, stadig och lång, det kanske inte är så märkligt med tanke på hur mycket vi föll, så att säga.
Nej, men så är det.
Så att man liksom...
Och även om den har varit lång i tiden, alltså, så är det så att tittar man på olika typer av tillväxtmått så har den varit lång men seg. Så det är inte så att vi har inte växt, det är inga träd som har vuxit till månen här, utan det har varit liksom mer segväxande virke helt enkelt.
Ja, det var lite månkänning på fangbolagen får man väl säga här.
Absolut.
Innan hösten.
Ja, men så är
det. Och där var ju, vi har haft lite sådana där hos.
Hur ska man tänka då, tycker du, om man har pengar i aktier eller till och med... Tidigare så har det ju varit så att eventuella svängningar har varit köplägen. Så låter det inte på dig som att det är nu. I alla fall inte att man ska köpa vad som helst.
Nej, inte vad som helst. Men jag tycker inte man ska liksom utgå ifrån att man inget ska köpa nu. Alltså det finns ju några faktorer som jag brukar liksom påtala i sådana här lägen då, när börsen faller 10% på snabb tid och alla aktier går ner egentligen. Det är bara Ericsson som har klarat sig den här veckan egentligen. Swedish Match lite grann också, men den följer så mycket tidigare. Och det är att liksom man ska titta vad man har i portföljen. Det kanske har dykt upp aktier som är betydligt mer intressanta nu än de du äger idag, som var för dyra tidigare. Då byter man. Känner man en, så att säga, en påtaglig oroskänsla i magen och liksom börjar tycka det är jobbigt liksom, då ska man ju ta ner aktierisken rejält. Men känner man att man har
det
liksom resurser,
det kan bero på när man vill använda eventuella pengar också.
Ja, det gör det, men jag tror att det kan man göra, men man känner, jag tror de flesta känner nog i magen när de tycker att nedgångarna i portföljen är lite för stora. Och de som känner att de liksom lite mer risktagare, jag tycker det finns en del aktier som liksom ramlar ner mycket. Jag tittade på Handicare som jag skrev om, satte sälj på för ett år sedan faktiskt. Det här de gör såna här som trappklättrare, folk som inte går i trappor kan åka då någon slags hiss i trappan. De stod i 54 spänn för ett år sedan, står i 33 nu, och den nedgången där på 20 spänn 40% har gjort den. Från att vara ett säljvärde så är det snarast köpvärde nu, för det där är någonting som vi kommer behöva oavsett hur konjunkturen ser ut, tänker jag, framförallt behöver med den åldrande befolkningen i västvärlden, så tror jag det kan vara intressant. Så det har kommit upp en del sådana här bolag som
finns
som liksom
börjar
bli lågt.
Finns exempel, tycker du, som är köpvärda i den här typen av senare fas?
Ja, alltså jag tycker att Ambea gjorde en jättespännande affär med Aleris, och nu får vi se, nu är lite politisk risk där och vad som händer liksom med liksom mycket offentlighetens pengar, mycket vi ska lägga på sånt, men det är ju liksom helt konjunkturpåverkat och sånt där brukar falla med i den allmänna liksom raset, och då ska man plocka upp sånt där lite grann.
Men det gäller väl att titta lite på hur de här bolagen klarar. Nu kommer det inte bli några chockhöjningar av räntan, men det kanske ändå blir lite högre räntor, lite svårare för bolag med svaga balansräkningar faktiskt att få tag på likviditet. Alltså de kanske helt enkelt inte kommer behöva betala om de ska kunna betala mer för sin finansiering helt enkelt.
Ja, det finns två typer av bolag som åker dit nu. Det är ju, dels är det väldigt exportberoende bolag om nu liksom världskonjunkturen viker. Och sen är det ju, som du är inne där på högt skuldsatta bolag eller förlustbolag. Alla de här forskningsbolagen som har gått till börsen har gått väldigt bra på börsen sista åren. Det där kommer bli mycket tuffare att ta in och göra riktade emissioner som de kommer behöva här under flera års tid. Så hade jag tjänat pengar på sådana här forskningsbolag, så hade jag varit liksom väldigt försiktig med den typen av aktier nu. För där är ju, det är ju nästan i en svagare konjunktur, så är det jättesvårt att sätta emission i de typen av bolag. Så där skulle jag varit, det är kanske det jag skulle varit försiktigast.
Så det spelar ingen roll om man har ett läkemedel som riktar in sig på en åldrande befolkning och de här andra trenderna du beskriver? Det är för mycket risk ändå.
Man tar ner risken. Man kan ta ner risken genom att minska aktieandelen i portföljen som fondförvaltare. Om du är liksom long only förvaltare, vilket de flesta är, så då tar du ner risken genom att satsa på tryggare bolag, och då väljer man bort forskningsbolagen. Man vet att de kommer ringa om ett år igen och söka pengar, så då känns det som att man liksom att tiden talar för den som har pengar snarare än den som inte har pengar. Så jag är lite förvånad. De borde ha ramlat lite mer en del av de här håsade forskningsbolagen.
Men sen är det så här, än är vi inte där att det är brist på likviditeten, utan det är mer någonting vi ser framför oss.
Men finns det
andra, tror du att vi kommer få se mer? Vi har ju ett exempel på ett bolag som du verkligen har gått åt pipsvängen för nu. Starbreeze. Är det sånt vi ska vänta oss?
Ja, det tror jag. Ja, kanske. Alltså det vi ska... Starbreeze känns lite som ska vi säga ett företagsspecifikt fall, men den har ju några lärdomar att dra då, att de har varit väldigt aggressiva, gjort bolagsköp samtidigt som de har investerat hårt i sin egen verksamhet med mycket spelutveckling och sånt där, och trots att de hade några år, väldigt bra år, så liksom la de inte undan i ladorna, utan de liksom fortsatte expandera väldigt kraftigt. Och bolag som har så att säga förvärvat mycket här, de ska man vara försiktig med. Men vad det gäller Starbreeze så verkar det har varit ett haveri på många sätt. Det är framförallt det som har slagit mot dem är väl den här misslyckade lanseringen av deras nya spel då, som de har hållit på med i flera år. Och sen så lanserade de det. Det känns som att de liksom gjorde en chansning mot slutet, att de behövde stålar, och då lanserade man det lite för snabbt och så var det inte bra. Och då blev det jättedåligt, och det är inte lätt att komma igen då. Och nu är det ju i rekonstruktion här, och det är ju liksom inte, då ska man inte köpa aktier om ett bolag i rekonstruktion, för då är det ju bankerna som så att säga håller i taktpinnen istället för aktieägarna, och bankerna ser ju bara till att de får sina pengar och skiter i aktieägarna. Så det, jag tror att
tågordningen trots allt.
Ja, så är det tågordningen, och så det är så det funkar så att säga. Så då ska man inte vara aktieägare i det där, tycker jag inte. Även det är möjligt, alltså med allt kan ju hända och sånt, och det är snart jul och Jesus och så, men det känns inte liksom, det känns inte det
du tänkte att han skulle komma in och rädda Starbreeze. Nej,
ja, det vet man inte.
Den
ska man hålla sig borta. Är det något du funderar på då, den här fredag?
Nej, men jag tänker från makroperspektivet, så någonting som brukar vara lågt korrelerat med liksom cykliska svängningar på börsen är ju, kan ju vara vissa råvarupriser, eller ja, inte råvarupriser egentligen, utan guldet brukar ju vara en sån här, en investering som många pratar om när det blåser snålt. Guldet har ju haft flera tuffa år. Det brukar ju vara en sån här, annars en hedge, både för om man tänker sig stigande inflation och lite skakigt på börsen. Men det återstår att se. Som sagt, guldet har haft några tuffa år, men vi har sett några analytiker och förvaltare som rekommenderar det här som någonting att hålla i. Det är inte kanske så att vi kan gå och köpa guldtacker och förvara i källaren, men det finns ju vissa bolag som gynnas av det och kanske också...
Ja, det går ju att köpa olika typer av finansiella produkter som följer oljepriset, eller guldpriset. Och då, då kommer man ju in lite på, skulle vi köpa någon sån här guld-ETF eller vad det kan heta, då är man ju exponerad mot dollarn. i ett sånt här läge med liksom sämre konjunktur och lite mer oroligt, och du pratar om risk, om ökad risk och inverterade räntekurvor och sånt där. Är det en situation som gynnar dollarn? Den brukar ju vara en safe haven egentligen.
Ja, men precis det. Och nu har ju dollarn har egentligen gått mest. Det har inte varit någon så här supertydlig riktning det här året. Jag tror att det som har varit en svårighet i att försöka bedöma dollarn. När innan Fed började höja räntan så var det så självklart att dollarn skulle gå starkare. Då gick den väldigt starkt mot euron då, men även mot kronan som då oftast brukar hamna någonstans mitt emellan hur euron och dollarn går mot varandra. Men i år så har dollarn snarare, ja, den har gått lite starkare mot euron, men inte ingen så här supertydlig riktning. Nej, det beror nog väldigt mycket på vad Donald Trump gör och hur mycket pengar han behöver låna till sitt budgetunderskott. Men visst kan det vara så. Dollarn tenderar att stärkas i oroliga tider.
Nu pratade ju Donald Trump att han twittrade bara för några dagar sedan att han hade tagit in miljarder i tullinkomster.
Just det, tariff man.
Ja. Billions hade han fått in där, det var en superbra affär än så länge. Ja. Det är spännande, för där har du alltså budgetunderskottet kommer väl öka nu med tanke på de kraftigt sänkta företagsskatterna som de införde här. Det borde ju slå en del på, på statens intäkter.
Han har grejer att finansiera, apropå hög skuldsättning då. Det gäller inte bara företagsbelåningen, utan det är även många stater som är högt skuldsatta. Ja. Mm. Så är det. Men som sagt, lite försiktigare ska man vara, tycker både du och jag då. Jag är oftast försiktig. Jag är ju en väldigt riskabel.
Du verkar vara lite mer försiktig än vad jag är. Jag tycker att man det är klart att man ska vara försiktig, och man ska liksom se över och tänka efter vad är det som händer. Men som sagt var, räntan är fortfarande låg. Direktavkastning på börsen är ganska hög. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer under fjärde kvartalet när utdelningarna ska liksom klubbas då, eller bestämmas i alla fall. Och så där. Det kanske kommer göra att börsen pignar till lite. Men som sagt, det är roligt. Jag tror man ska liksom vänja sig vid det här 2% rörelse. Det kommer vi ha många sådana där. Vi har inte haft så många sådana dagar i år, men det, nu kommer det nog ske en del kommande månader. Det är jag helt övertygad om.
Kommande veckan då? Har du någonting särskilt du tittar på där?
Nej, om jag ska ägna mig åt bolag så har ICA en kapitalmarknadsdag. Det kan ju bli intressant. Bolaget har ju verkligen liksom kommit igen här efter ett par jobbiga kvartal. Det var ju mycket sämre än konkurrenten Axford i större delen av året, men sen så i 9-månadersrapporten så var det omvända världen där Axford hade liksom ett svagt kvartal till följd av varma vädret, medan alltså ICA kom in jättefint. Så det ska bli kul att höra vad vdn Per Strömberg säger om framtiden där och sådär, tycker jag. Och du då?
Ja, men jag kommer hålla ögonen lite på det. Jag har ju en Brexit-omröstning i det brittiska parlamentet också i nästa vecka den 11 december. Och där är ju förväntningarna på marknaden att det kommer bli bakslag för Theresa May och att de kommer behöva traggla det här vidare. Och det är ju kanske inte så spännande. Det är väldigt svårt att prata om Brexit, för vad ska man kunna säga? Det enda vi vet är att vi inte vet särskilt mycket, och det här kan hålla på länge. Och det är en seg historia helt enkelt. Men det hindrar inte att det är någonting vi kommer hålla ögonen på.
Men då har jag hamnat i källvattnet av Trump och G20-mötet ändå, får man säga. Jag har knappt läst någonting om G20.
Nej, men säkert är det så. Det är en väldigt stor grej såklart på hemmaplan i Storbritannien och för de som sitter och förhandlar i Bryssel. Men visst är det så att det här blir mer som en lågintensiv molande smärta i EU-samarbetet snarare än någonting som erupterar. Och det är väl också det som har gjort att det råder lite förvirring om det här med Brexit. Är det så himla farligt egentligen, tänker man? För att det har inte gett så stora effekter på börserna, och vad spelar det egentligen för roll? Ja, men det här är ju inte en akut händelse, utan det är just precis det här. Lågintensiv smärta. Och när det gäller när Storbritannien väl går ur, så jag är övertygad om att det kommer vara dåligt för Storbritannien och det kommer vara dåligt för EU. Men det kommer ju inte ske över natten, de här effekterna. De sker bara om det går via finansiella marknaderna. Utan snarare så tror jag så här, att vi kommer se effekter under lång sikt, och det ser vi också tecken på att man blir mer försiktig med investeringar i Storbritannien, att de brittiska universiteten är rädda att de inte kommer få tillräckligt med forskningsstöd och sådär. Så att det är den typen av mer liksom i bakgrunden effekter som vi anar redan nu.
Men de rikaste länderna i Europa, det är ju de som inte är med i EU men som ändå har liksom avtal, Norge och Schweiz och sånt där.
Ja, det är argumentet för de som är pro-Brexit. Det stämmer, men de har ju också en annan typ. Alltså Norge till exempel som har sin olja, det är en självklarhet. Schweiz har sina banker, och det är klart att om London skulle kunna bli ett nytt Schweiz och ha hemliga banker, men de har ju liksom ändå, de har ju med det här finmaskiga nätet med banker som i resten av EU. Och vill man då som bank ha en filial i ett EU-land, men då kan man ju inte längre välja Storbritannien. Men utan då får man ju, då är det bättre att ha filial i Frankfurt istället.
Jo, så är det. Men å andra sidan, man får inte glömma bort, det går ju knappt att läsa något annat språk än svenska och engelska. Ja, det kanske de är kinesiska, men alltså det är ju ändå liksom språket som hela världen pratar liksom.
Ja, men och det finns ju en anledning till det såklart, men nej, men visst. Jag tycker det är tråkigt att Storbritannien lämnar, för det har ju ändå varit en bundsförvant i Sverige. Men ja, vi får väl se. Det kan ju kanske i förlängningen vara på ett sätt bra för EU, för man kanske kan komma vidare i en del frågor som man har velat dra vidare, bankunion och annat, där Storbritannien har satt sig emot. Ja, vi får se. Men jag tror ändå, för Storbritannien så är det, kommer det bli negativt. De tappar. Och i alla fall, det beror ju på vilket avtal de får, såklart. Och det är därför som det gör att det är så svårt att prata om det här. Vi vet inte.
Nej.
Det är inte över.
Finns det något annat då? Det var, låg lite längre bort, Brexit,
ja,
i nästa vecka.
Lite
så
vad
är den viktigaste?
Lite närmare då, och det som vi också har pratat om här tidigare när det gäller centralbankerna, är att det är KPI-vecka i flera länder. Vi får inflationsutfall inför de här decembermötena hos Riksbanken och ECB och sådär. Så att, det blir intressant. Och för svensk får vi även Prosperas enkät där de frågar då marknadsaktörer och andra om vad de tror om inflationen framåt. Så det är intressant. Och ECB-besked på självaste Lucia.
Just det. Spännande. Bra. Har vi avhandlat?
Det tycker jag.
Tycker jag. Då får vi bara önska våra tittare, inte tittare, det är bara för att jag tittar på dig nu, våra lyssnare en trevlig andra advent, och passa på medan ni liksom äter pepparkakor att också lyssna på våra övriga poddar. Makropodden som du hanterar ibland, Johanna,
ja,
och Förnuft och känsla som är en bra podd, och alla våra andra poddar.
Det tycker jag, det låter bra. Särskilt nu när det skakar på marknaden, det är bra att ta in mycket information från alla håll. Ja.
Bra, men då får du ha en skön helg, Johanna, och
detsamma.
Alla ni andra där ute också.
Tack så mycket.
Tack. Hej.
Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!